Älskar ni Herren?
Hallelujah. It's good. Turn in your Bibles.
Var snälla och slå upp i biblarna.
To the book of Jude.
Till Judas brev.
We started yesterday in the book of Jude.
Vi började igår i Judas brev.
And we're going to continue in the book of Jude.
Och ska fortsätta där nu.
Now we're going to come to verses 3 and 4.
Vers 3 och 4. Mina älskare, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelat åt de heliga. Några människor har nämligen innästlat sig hos er, några om vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla under den domen, ogudaktiga människor som missbrukar vår Guds nåd till lösaktighet och förnekar vår enda härskare och Herre Jesus Kristus.
Let's pray.
Låt oss be.
Father, we thank you in Jesus' name.
Fader, vi tackar dig i Jesu namn.
For this day.
För den här dagen.
We ask God that you help us this afternoon.
Och vi ber Gud att du ska hjälpa oss den här eftermiddagen.
To speak only the things that you have spoken.
Att tala bara det som du har talat.
And for them to hear what the Spirit is saying.
Och att folket här ska höra det som anden säger.
To lean not unto our own understanding.
Att vi inte ska förlita oss på vårt eget förstånd.
But to incline our heart toward you.
Utan vi ska böja våra hjärtan till dig.
In Jesus name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
I have noticed something in the church in the past few years.
Under de senaste åren har jag lagt märke till en sak i Guds församling.
We have a tendency to reject things.
Att vi har liksom en tendens att förkasta saker.
That we do not understand.
Som vi inte förstår.
And the Lord tells us not to lean unto our own understanding.
Men Herren säger att vi inte ska förlita oss på vårt eget förstånd.
He said his ways are higher than our ways.
Han säger att hans vägar är högre än våra.
And his thoughts are higher than our thoughts.
Och hans tankar är högre än våra.
And God wants to give us understanding.
Och Gud, han vill ge oss förstånd.
But many times we have to wait before the Lord.
Men många gånger får vi ta tid inför Herren.
Because that understanding doesn't come all at one time.
Därför det här insikten och förståndet kommer inte på en gång.
So do not reject things because you don't understand them.
Så förkasta inte saker bara för att du inte förstår dem.
Mary didn't understand the words of Jesus many times.
Maria, hon förstod inte Jesu ord många gånger.
But it says she pondered them in her heart.
Eller vad som sa om Jesus, men det står att hon stoppade in i sitt hjärta.
And later on she understood the thing.
Hon bevarade sitt hjärta och senare förstod hon vad det handlade om.
We have a song we sing in America.
Vi har en sång som vi sjunger i Amerika.
It's called We'll Understand It Better By and By.
Vi förstår hans vägar bättre ovan, där går det på svenska, va?
Sometimes we just don't understand.
Att ibland så fattar inte vi.
But because we don't understand.
Men därför att vi inte förstår.
Is no reason to reject what God is doing.
Ge oss ingen orsak att förkasta det som Gud gör.
Now yesterday I left you up in the air.
Igår lämnade jag er hängande och dinglande i luften.
Kind of a dangerous thing to do.
Rätt farligt att göra.
Yesterday when we closed we had no law whatsoever.
För igår när vi slutade vårt bibelstudium så hade vi överhuvudtaget ingen lag.
And that's a bad place to leave some Christians.
Och det är en dålig situation att lämna många kristna i.
They say hallelujah, I can do what I want.
Och säger halleluja, nu kan jag springa iväg och göra vad jag vill.
Now it's going to be a little longer than I thought.
Det kommer att dröja lite längre än vad jag trodde.
And we're not going to get to the new covenant today.
Vi kommer inte att ha tid att komma in på det nya förbundet idag.
The Lord impressed me that I should deal with the last person here.
Därför att Herren har sagt till mig att jag ska även tala om den sista personen här i den här versen.
We have already dealt with Balaam.
Vi har redan talat om Bileam.
And we've already talked about Cain.
Och om Kain.
Now we're from Jude verse 11.
De här personerna står nämnda i Judas brev 11.
And now we must talk about Korah.
Och nu ska vi prata om Koras.
Now the reason these three fellows are mentioned.
Orsaken till att de här tre männen nämns.
And you're going to learn a lot more about this as we roll along.
Och ni ska få lära er mer och mer om detta allt eftersom tiden går här.
Is that there are three Hebrew words for sin.
Det är att det finns tre ord i hebreiskan som översätts synd.
There are exactly three Hebrew words for sin.
Det finns tre hebreiska ord för synd.
One of them means to miss the mark.
Det ena ordet betyder att missa målet.
Like shooting an arrow.
Ungefär som man skjuter pil.
At a bullseye, you know, a target.
På en sån här piltavla.
And you miss what you're shooting at.
Och så missar man det som man siktar på.
The second word sin.
Det andra ordet för synd.
It means to warp and to twist and to malign and bend.
Betyder att böja, förvrida, förvanska.
The third word means iniquity.
Det tredje ordet betyder gensträvighet.
It means rebellion and not subject to the law, lawlessness.
Det betyder att man är upprorisk och att man är laglös.
Now, let me build you up to that point. We're going to start there.
Vi ska börja här nu.
But let me kind of catch up just a little bit on something I left off yesterday.
Men vi ska bara ta en liten ta om lite grann av det som vi pratade om igår.
Now Jude says for us to earnestly contend for the faith.
Judas säger
verse 3.
I vers 3 här att han med iver skriver om vår gemensamma frälsning.
Now this word faith.
Det här frälsning eller vår tro som vi har.
It does not mean personal faith.
Det betyder inte. Oh, it doesn't. It says our common salvation. It says.
That's
oh
good.
No. It's in the last part of the verse. Uh-huh. Nej, jag citerar fel. I slutet av vers 3 står det att kämpa för den tro som och så vidare. Det är din tro.
In the Greek that it was written in.
Grekiska som det här skrevs på.
The way it should be translated.
Så borde det här ordet tro.
It is the common beliefs that God gave unto the Christians.
Översätta som de gemensamma trosuppfattningar som Gud har gett till den kristne.
Now this is what it means.
Det betyder så här.
To earnestly contend for those things, those pure teachings.
Att vi kämpar för dem, den rena undervisning.
That were once given to the saints of God.
Som en gång har blivit meddelad åt de heliga. Slutet av vers 3 där.
And then in verse 4.
Och så i vers 4.
He says for certain men have crept in unaware.
Några människor har nämligen innästlat sig hos er.
They have sneaked into the church secretly.
I engelskan så kommer detta fram mer att de har innästlat sig, det vill säga att de har hemligen utan att det har märkts så har de innästlat sig.
And their goal is to cause the church to lose its power.
Och målet för deras verksamhet det är att församlingen ska mista sin kraft.
Jude says they're ungodly men.
Judas säger att de är ogudaktiga människor.
They turn the grace of the Lord into sin.
Att de missbrukar vår Guds nåd till lösaktighet.
And they deny the Lord that bought them.
Och förnekar den Herre som har köpt dem.
Now we're going to deal with this for just a moment.
Vi ska tala om det här lite granna.
Now it says that these people have come in. They're unholy, ungodly men.
Det står att de är oheliga och ogudaktiga män som har kommit in.
And it mentions three specific things.
Och det nämns om tre speciella saker här.
It says they're ungodly.
Det står att de är
unholy and so on.
Att de är oheliga, ogudaktiga.
And it says they turn the grace of God into something that it is not.
Och så missbrukar de Guds nåd till någonting som nåden inte var ämnad för.
And deny the Lord.
Och att de förnekar Herren.
As the Lord of their soul.
Som sin själs härskare eller herre.
Now this is the same three people he talks about.
Och det är samma tre människor som han talar om i vers 11.
Now it was not Korah and Cain and Balaam in person.
Det var inte Kain, Bileam och Koras som personer.
But they came in the spirit of those people.
Utan de här ogudaktiga människorna som det nämns i vers 4, de har dessa tres ande.
Now we must understand.
Vi måste förstå.
That these three men.
Att dessa tre män.
Represent the three concepts.
Representerar de tre uppfattningar.
Or the three things that Satan wants to put in your mind.
Eller de tre tankegångar som Satan vill lägga ner i ditt sinne.
That will cause you to miss God.
Och som gör att du missar Gud.
When the Lord was speaking to me in 84,
när Herren höll på att tala till mig 84,
he told me that many of his people were not serving him as Lord.
Så sa han, det är många av mitt folk som inte tjänar mig som Herre.
But they were serving a God that they had created.
Utan att de tjänade en Gud som de själva hade skapat.
One day I was teaching.
En dag så höll jag på att undervisa.
And a woman got very angry with me.
Och det var en kvinna som blev väldigt arg på mig.
She says, that don't sound like my God.
Hon sa, det där låter inte som min Gud.
I said, it may not be your God.
Jag sa att det kanske inte är din Gud.
But it is the Lord God Almighty.
Men det är Herren Gud allsmäktig.
You see, we go through the scriptures.
Vi går igenom Bibeln.
Like we talked about yesterday.
Som vi pratade om igår.
And we take out these verses that we like.
Och så stryker vi under och tar till oss de verser som vi gillar.
And this becomes the God of our concept.
Och de här verserna formar vår gudsuppfattning.
And this is the God that we serve.
Och det är den gudsuppfattningen, det är den guden vi tjänar.
And he may not be the Lord God.
Och det kan tänkas att han inte är gudasmäktig.
Now stop and think for just a minute.
Stanna upp och tänk till lite granna.
We have taken only the verses that we want.
Vi har bara plockat ur de verserna som vi vill ha.
And so we are serving God, a God that we want.
Så vi tjänar en Gud så som vi vill ha honom.
Amen.
Amen.
We are literally serving a God of our own creation.
Med andra ord så tjänar vi en Gud som vi själva har skapat.
One of the first messages that I preached.
Ett av de första budskap jag någonsin predikade.
After the Lord spoke to me.
Efter att Herren hade talat till mig.
Was the day that God died.
Det var den dagen då Gud dog.
Hallelujah. The God that was of my mind.
Den Gud som jag hade gjort mig en bild av här uppe i min hjärna.
Had to die.
Han var tvungen att dö.
Before the living God could make himself real to me.
Innan den levande guden kunde göra sig verklig för mig.
And that's exactly what happened.
Och det är precis vad som hände.
And then God told me that I had to lose these concepts.
Och så sa Gud till mig att du måste slänga bort de här uppfattningarna du har.
That if I was going to know him and walk with him like I desired.
Att om jag skulle få lära känna honom och vandra med honom på det sätt som jag längtade efter.
That he would have to break these three concepts in my life.
Att han var tvungen att bryta ner de här tre gudsuppfattningarna som jag hade i mitt liv.
Now we talked yesterday about Cain.
Vi talade om Kain igår.
And the reason the devil wants to keep you following legalism.
Och orsaken till att djävulen vill ha det till att leva i lagiskhet.
Now remember how we wound up yesterday?
Kommer ni ihåg hur det gick igår?
I asked you how you were serving God.
Jag frågade er hur tjänar ni Gud?
But were you serving God by obedience to scripture?
Tjänade ni Gud genom lydaktighet emot skriften?
Did God take away Moses to give us Paul?
Gjorde Gud om inte att vi skulle tjäna Mose lag och gav oss Paulus lag istället?
Are you trying to walk with God in that way?
Försöker du vandra med Gud på det viset?
Then you are a brother to Cain.
Då är du broder med Kain.
You are Cain's brother.
Då är du Kains broder.
And I don't mean Abel or Seth.
Och nu menar jag inte Abel.
I mean his twin brother.
Utan hans tvillingbror.
Because we're trying to come to God through legalism.
Därför vi försöker komma till Gud genom lagiskhet.
We are trying to either come to God or to maintain a relationship with God.
Antingen komma till Gud eller uppehålla ett förhållande till Gud.
On the grounds of what we do that is good or what we don't do that is evil.
Utifrån att vi antingen gör goda gärningar eller avstår från att göra onda gärningar.
Paul says in 1 Corinthians 15 and 56.
Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 15 och 56.
He says the strength of sin is the law.
Han säger att lagen, att synden, den har fortfarande kraft och makt över oss genom lagen.
Kajsa has a little boy.
Kajsa, hon har en liten pojke.
This Kajsa.
Det är jag alltså. Jag har en liten pojke.
Stefan.
Som heter Stefan.
And he comes to me.
Och han kommer till mig.
And he goes like this.
Och så gör han så här.
You know, he wants to fight with me.
Han vill boxas med mig.
Now, if I wanted to,
om jag ville,
with one hand,
så skulle jag med en hand,
I could knock him over in the bushes.
Kunde, vad heter det? Slänga iväg honom in i buskarna.
Because he's very small.
För han är så liten.
And I'm very large.
Och jag är ganska stor.
He's weak and I'm strong.
Han är svag och jag är stark.
Now, this is the way that our spiritual condition has been.
Och det är så som vårt andliga tillstånd har varit.
We have been babes in the spirit.
Vi har varit bebisar i anden.
And we have been men in the flesh.
Och varit vuxna människor i köttet.
And the Bible tells us the spirit wars against the flesh.
Och det står att anden för strid mot köttet.
It's no wonder most of your Christian experience.
Inte undra på att de flesta kristna upplever det så här.
You've been picking yourself up.
Att du håller på att du liksom får plocka upp dig själv.
The flesh knocks you down.
Köttet knuffar ner dig till marken.
Because the flesh is strong.
Köttet får överhanden över dig därför att det är så starkt.
Because that's the house of sin. That's where sin dwells.
För det är där som synden bor.
And the strength of sin.
Och styrkan som synden har.
Where sin gains its power.
Synden får sin makt och kraft över oss.
Is from the law.
Genom lagen.
And as long as Satan can keep you in that concept.
Och så länge Satan kan hålla dig kvar i att leva i lagiskhet.
Then sin will have dominion over you.
Så kommer synden att råda över dig.
It'll be strong within you.
Den kommer vara stark inom dig.
But God wants to bring you out of it.
Men Gud vill föra dig ut ur detta.
We've been held by that bondage.
Och vi har hållits ner i denna träldomen.
And we get into another problem.
Och så får vi ett annat problem.
Because let me ask you a question before I give you this thought.
Låt mig fråga en fråga först.
How many of you'd like to be like Jesus?
Hur många av er skulle vilja bli lika Jesus?
Be honest now.
Var riktigt ärliga nu.
All right, I'm going to ask you a second question.
Och nu ska jag ställa en fråga till.
How many of you have tried to be like Jesus?
Hur många av er har försökt att bli lika Jesus?
You really strive to be like him.
Ni har verkligen försökt och kämpat för att bli lika Jesus.
How did you do it?
Hur gjorde ni det då?
You went to the Bible.
Jo, ni gick till Bibeln.
You read the Bible.
Och läste Bibeln.
You listened to preaching.
Och lyssnade till predikan.
And listened to teaching.
Lyssnade till undervisning.
And you tried to do this.
Och försökte göra det ena.
And you tried not to do that.
Och försökte låta bli att göra någonting annat.
And you are doing the exact same thing that Eve did in the Garden of Eden.
Och då gjorde ni precis samma sak som Eva gjorde i Edens lustgård.
You are trying to make yourself like God.
Ni försökte göra er själva lika Gud.
By knowledge.
Genom er kunskap.
Hello.
Hallå där.
Now I can say this to you.
Detta kan jag säga till er.
Because God said it to me.
Därför att Gud har sagt det till mig.
I you know, people, the Lord talks about building a house on the sand.
Herren, han talar om att bygga hus på sanden.
I had built a castle on the sand.
Jag hade byggt ett mäktigt stort slott på sanden.
I was trying to make this great temple for God.
Jag har försökt göra ett stort fint tempel för Gud.
And the Lord showed me a vision of it.
Och Herren visade mig en vision det här templet.
And outside on the name of the temple.
Och namnet som stod på templet.
It says the temple of the Lord.
Herrens tempel stod det på.
Built by Jerry Potter.
Byggt av Jerry Potter.
I wanted the Lord to have the glory.
Jag ville att Herren skulle ha ära.
As long as I could get in the picture with
it. Så länge jag kunde få vara med på ett litet hörn.
I helped.
Jag hjälpte till.
I did it.
Jag gjorde det.
Now that's what Eve did.
Det är precis vad Eva gjorde.
It was a temptation to good, wasn't it?
Det var en frestelse att göra någonting gott, eller hur?
When Eve sinned.
När Eva syndade.
It was not a temptation to evil.
Så frestades hon inte att göra någonting ont.
But a temptation to good.
Utan hon frestades att göra någonting gott.
She wanted to be like God.
För hon ville så gärna bli lik Gud.
And there was nothing evil about her desire.
Och det var inget ont i hennes önskan.
And so she tried to be like God with knowledge.
Så därför försökte hon med hjälp av kunskap att bli lik Gud.
It is not the tree of good and evil.
Det är inte kunskap. Kunskapens träd om gott och ont.
It is the tree of the knowledge of good and evil.
Det är inte kunskap på gott och ont, det är kunskapens träd på gott och ont.
And man thought.
Och människan tänkte.
If he knew all good from all evil.
Att om jag bara kan skaffa mig all kunskap som finns om vad som är gott och vad som är ont.
That he could make himself like God.
Så kunde han bli lik Gud.
And then he could say I'm like God.
Och säga jag är lik Gud.
And I did it.
Det var jag som klarade av det här.
I made myself like God. God.
Jag gjorde mig själv lik Gud.
And man could have gloried.
Och då kunde människan gjort sig stor och märkvärdig.
If it had been possible.
Om detta hade varit möjligt.
Of course it wasn't possible.
Men klart att det var ju inte möjligt.
Now you cannot make yourself like the Lord.
Du kan inte göra dig själv lik Herren.
The more I tried to make myself like the Lord.
Ju mer jag försöker göra mig själv lik Herren.
The stronger myself became.
Desto starkare blev mitt egna jag.
And the greater the battle became.
Och ju större och svårare blev kampen.
Because I was strengthening myself all the time.
Därför gick omkring och styrkte mig själv hela tiden.
I was trying to make myself like God.
Jag försökte göra mig själv lik Gud.
And it cannot be done.
Och det går inte.
Now there's only one way for God to work that in my life.
Det finns bara ett sätt för Gud att verka detta i mitt liv.
For me to share the image of Christ.
För att jag ska kunna bli lik Jesus.
Is to be changed by the Spirit.
Det är att jag blir förvandlad genom anden.
And that is the work of God.
Och det är någonting som Gud gör.
All God asks me to do.
Det enda Gud ber mig göra.
Is to bring the sacrifice to him.
Det är att komma med offret till honom.
If you study Leviticus chapter 1 through Leviticus chapter 7.
Om du läser tredje Mosebok 1 kapitel 1 till och med kapitel 7.
You find out one thing about offerings and sacrifices.
Så kan du lära en sak som gäller offer.
The duty of the person who brought the sacrifice.
Är att plikten eller den uppgift som den hade att göra som kom med offret.
It stopped at the door of the tabernacle.
Dens uppgift slutade vid dörren till tabernaklet.
He brought it to the door.
Han kom med offret fram till tabernaklets dörr.
And he killed it.
Och där dödade han offret.
And laid it down.
Och la ner det där.
And then the priest took it from there.
Och sen så fick prästen ta över.
The priest skinned it.
Prästen han flådde djuret.
And filleted it. And cleaned it.
Och renade det, tvättade det.
And put it on the altar and burned it or whatever.
Och la det på altaret och brände det eller vad han nu gjorde.
But the only responsibility of the person.
Men den här privatpersonen som kom med sitt offer, det enda som han hade att göra.
Was to bring their offering to God.
Det var att komma med offret till Gud.
And all God asked of you.
Och det enda som Gud begär av dig
is to present yourself to him.
Det är att du ska frambära dig själv för honom.
A living sacrifice.
Som ett levande offer.
Holy and acceptable unto God.
Som är heligt och välbehagligt för Gud.
Which is your reasonable service.
Och det är din rimliga tjänst åt Gud.
And then he does the transforming.
Och sen är det hans sak att sköta förvandlingen.
He is the one that does the changing.
Det är han som förvandlar.
Now Eve tried to make herself like God.
Eva försökte göra sig själv lik Gud.
Through knowledge.
Genom kunskap.
And most Christians that are really sincere.
Och de flesta kristna som menar allvar med sin tro.
Fall into the same temptation.
Faller i samma frestelse.
We go to the gospel bookstore, Bible bookstore.
Vi går till gospelcenter till exempel.
And we get this book and that book and the other book and this book and this book and this book.
Och så väljer vi ut en hel mängd med böcker.
And we go home and read them.
Och så läser vi dem.
Looking for the spiritual secrets.
Och letar efter de andliga hemligheterna.
Ah, praise God in all things.
Oh, prisa Gud i allt.
Glory, 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 glory. You know. We try to praise God in all things.
Och så försöker vi att prisa Gud i allt.
And we read all of these books.
Och vi läser alla de här böckerna.
And by knowledge.
Och genom vår kunskap.
We try to make ourselves more spiritual.
Försöker vi göra oss själva mer andliga.
And all we are doing.
Och det enda vi gör.
Is creating something that God is going to have to destroy.
Är att vi skapar någonting som Gud blir tvungen att bryta ner.
Because we are trying to make ourselves like God.
Därför att vi försöker göra oss själva lika Gud.
Hello.
Hallå där.
The tree of life is a gift.
Livets träd är en fri gåva.
God freely gives it to you.
Gud ger den till dig fritt och för intet.
And in the tree of life.
I livets träd.
There's a nature.
Så finns det natur.
The nature of the Lord.
Herrens natur.
He wants you to have it.
Och den vill han att du ska få.
It's called the divine nature.
Den kallas för gudomlig natur.
And the divine nature only knows one thing.
Och den gudomliga naturen vet bara en enda sak.
To be yielded to the Holy Spirit.
Att vara hängiven, underställd och utgiven åt den helige ande.
Jesus said, "He that believeth on me."
Jesus säger att den som tror på mig.
Out of his innermost being shall flow rivers of living waters.
Att från hans innersta ska det flyta fram strömmar av levande vatten. natten.
Most Christians I know,
de flesta kristna jag känner,
don't even have an eyedropper full.
De har inte ens en liten sån här droppflaska full med vatten.
Hello. Amen, Brother Potter.
Amen, Broder Potter.
Oh, we really have to work it up to splash one little drop on someone.
Vi måste kämpa och pumpa för att få upp en endast liten droppe med sånt här levande vatten.
And there's some that are real spiritual.
Men så finns det de som är väldigt andliga.
That have a squirt gun experience.
Och som har en vattenpistol.
But Jesus said, out of your innermost being would flow rivers.
Men Jesus säger att från ditt innersta ska det flyta fram strömmar.
Do you know what Jesus was doing when he said that?
Vet ni vad Jesus höll på att göra när han sa de här orden?
It was during the Feast of Tabernacles.
Det var under lövhyddofesten.
And Jesus was watching the high priest pour water on the altar.
Och Jesus han stod och tittade på översteprästen när han hällde vatten på altaret.
This was a tradition.
Det var en tradition.
That reminded them of the time that water flowed out of the rock when Moses smote it.
Som skulle påminna om den tiden då vatten flöt fram ur klippan som Moses slog på.
Now let's see what Jesus is seeing.
Nu ska vi tänka på vad var det Jesus stod och tittade på.
And let's hear what he says.
Och höra vad han säger.
They're pouring out the water.
Jo, de tömmer ut vatten.
Which is a type of the water that flowed from the rock.
Som är en symbol för vatten. Som kom ur klippan.
Because Israel was thirsty.
Därför att Israel var törstiga.
Jesus said, if any man thirst.
Och Jesus sa att om någon törstar.
Let him come to me.
Låt honom komma till mig.
And then he said, he that believeth on me.
Och så att den som tror på mig.
Out of his being shall flow.
Från hans innersta ska det flöda.
Rivers of waters.
Levande vatten strömmar av det.
Now when the water came out of the rock.
När vattnet kom fram ur klippan.
Moses smote the rock.
Så hade Moses slagit på klippan.
And if you come to him.
Och om du kommer till honom.
You are going to be smitten.
Så kommer han att slå på dig.
And the water is going to flow out of
och
you.
Så kommer vattnet att flöda fram ur dig.
We'll get to that later on.
Det ska vi komma till senare.
Hallelujah. Mm. Praise the Lord. We have within us the life of God.
Vi har Guds liv inom oss.
And any time that we try to keep the law.
Och när helst vi försöker hålla lagen.
Whether it's Moses' law.
Antingen det är Mose lag.
Or the law of the Pentecostals.
Eller pingstvännernas lag.
Or the Methodist or the Presbyterian or the Episcopalian or whatever.
Eller metodisternas, presbyterianernas eller vad det nu var.
Whatever.
Deras lagar.
All them churches.
Alla de olika kyrkornas eller samfundens lagar.
Then we find ourselves in bondage again to sin.
Så finner vi att jag står ju återigen under träldom till synden.
Because the strength of sin is the law.
Därför syndens makt över oss kommer av lagen.
One of the first things that God wants to do to you.
En av de första sakerna som Gud vill göra för dig.
Is to purge your conscience from dead works.
Det är att rena ditt samvete ifrån döda gärningar.
How many know where that's at?
Hur många vet vad det är?
All right, Romans 14 he talks about it.
I Romarbrevet 14 så står det om det.
And in Hebrews chapter 6 he talks about it.
Och i Hebreerbrevet 6 också.
He said, let's lay aside the foundation.
Låt oss lägga åt sidan grunderna.
Or the first principles of the oracles of God.
Eller de första grunderna i tron om Gud.
And let us go on into perfection.
Och låt oss gå vidare mot fullkomligheten.
Not laying again the foundation.
Så att vi inte återigen behöver lägga grunden.
Of repentance. From dead works.
Om botgöring från eller bättring från döda gärningar.
The very first thing God wants to do in your life.
Det absolut första som Gud vill göra i ditt liv.
Is to deliver you from the way of Cain.
Det är att befria dig från Kains väg.
So he can get these dead works out of your conscience.
Så han kan få bort de här döda gärningarna från ditt samvete.
And fill it with his Holy Spirit.
Och istället fylla upp med sin helige ande.
And cause you to walk in the Spirit.
Så att du kan vandra i anden.
Not according to dead works.
Och inte efter döda gärningar.
As long as you walk there.
Så länge du vandrar i döda gärningar.
Sin is going to control you.
Så kommer synden att kontrollera dig.
And you're going to be a brother to Cain.
Och du kommer vara broder till Kain.
Now God wants to break these three things.
Gud vill bryta ner de här tre uppfattningarna.
And we're back to our three words again.
Vi är tillbaka till de här tre sakerna igen.
Those three words in the Hebrew.
De här tre orden för synd på hebreiska.
One of them means to miss the mark.
Det ena betyder att missa målet.
Now Cain was trying to please God, wasn't he?
Cain, han försökte behaga Gud, eller hur?
He brought an offering to God.
Han kom ju med ett offer till Gud.
If he hadn't wanted to please God, he wouldn't have brought the offering.
Om han inte hade velat behaga Gud, så hade han ju inte kommit med en offer.
And every single one of us that walk in legalism.
Och var och en av oss som vandrar i lagiskhet.
We do so because we're trying to please God.
Vi gör det därför att vi försöker behaga Gud.
Isn't that true?
Stämmer inte det?
We do the good thing because we're trying to please God.
Vi gör de goda sakerna därför vi vill behaga Gud.
But we miss the mark.
Men så missar vi målet.
Because you can't hit the mark with legalism.
Därför att du kan inte komma rätt på rätt mål med lagiskhet.
You only get a bullseye with faith.
Du kommer bara mitt i prick med hjälp av tro.
Halleluja. Now the second word means to warp and to twist.
Och det andra ordet betyder att förvrida och förvanska.
Now this is what Balaam did.
Och det var det som Bileam gjorde.
He took the word.
Han tog ordet.
And he warped it and he twisted it.
Och så förvanskade han och förvred det.
And he tried to make God's word serve him.
Och han försökte få Guds ord att tjäna hans egna syften.
Rather than serving God's word.
Istället för att tjäna Guds ord.
This is the example that we spent the first day on.
Och vi tog en hel till studium här för att tala om det.
And this type of sin is a type of Balaamism.
Och den här sortens synd, det är Bileams synd.
You will find Baal mentioned a couple of times in the book of Revelation.
I Uppenbarelseboken står det faktiskt ett par gånger om just Bileams synd.
In the second chapter of Revelation.
I Uppenbarelseboken 2.
He talks about those who have the doctrine of Baal.
Står det om de som har Bileams religion eller tro.
And God holds this against the church.
Och detta håller Gud upp som en anklagelse mot kyrkan.
And last but not least is Korah.
Och sist men inte minst så har vi Koras.
The lawless one.
Han som var gensträvig och laglös.
And this is the third Hebrew word for sin.
Det är det tredje ordet på hebreiska för synd.
Now these three concepts must die.
De här tre begreppsbilderna eller uppfattningarna måste dö.
In one type of sin we seek acceptance unto God but our own way.
Med hjälp av den ena sortens synd så försöker vi bli accepterade av Gud genom egna gärningar.
In the other type of sin, we seek to manipulate God.
Den andra sortens synd, den gör vi för att manipulera Gud.
To our way of thinking.
Så att han ska tänka våra tankar.
And in the third type of sin.
Och den tredje sortens synd.
We reject God as Lord of our life.
Då förkastar vi Herren som varandes herre över vårt liv.
And we say I will rule my own life.
Och vi säger jag vill själv styra över mitt liv.
Now the story of Korah.
Koras berättelsen om Kora.
Is in the book of Numbers.
Den står i fjärde Mosebok.
I believe it's the 16th chapter.
16:e kapitlet tror jag.
Now, we're just going to touch basically on what he did.
Vi ska bara tala lite grann om vad han gjorde.
Cain tries to seek acceptance by works and legalism.
Cain, han söker att bli accepterad genom gärningar och lagiskhet.
Balaam says, I am spiritual, I can make God do it my way.
Bileam säger, jag är andlig, jag kan få Gud att verka på det sätt som jag vill.
But now Korah is a self-exaltation.
Men Koras, han vill upphöja sig själv.
He still wants to be saved.
Han vill fortfarande bli frälst.
He wants to serve God.
Han vill tjäna Gud.
But on his own standards.
Men efter sina egna mått mätt, på hans eget vis.
And according to his own ideas.
Allt efter hans egna uppfattningar.
Now Jesus said.
Jesus sa.
He said, I am the way.
Jag är vägen.
The truth.
Sanningen.
And the life.
Och livet.
Jesus is the cure for all three of these things.
Så Jesus, han har botemedlet. Han är botemedlet för alla de här tre sakerna.
There are three Hebrew words for sin.
Det finns tre ord på hebreiskan för synd.
And Jesus said, I am the way.
Och Jesus sa, jag är vägen.
Now remember, he said, don't walk in the way of Cain.
Ni kommer väl ihåg att det stod att vandra inte på Kains väg.
Jesus said, I am the truth.
Och Jesus sa, jag är sanningen.
He says, don't walk in the error of Balaam.
Och han säger, vandra inte i villfarelsen som Bileam hade.
Jesus says, I am the life.
Och Jesus säger, jag är livet.
And the way of Korah was one of death.
Och Koras väg, det var dödens väg.
Now let's see what Korah did.
Vi ska titta på vad Koras gjorde.
Now Korah came before Moses one day.
Koras, han kom inför Moses en dag.
Korah was a Levite.
Han var levit.
He was of the tribe of Levi.
Han var av Levi stam.
The Levite was the chosen tribe of God.
Ni vet väl att Levi, det var en utvald stam av Gud.
They were chosen to minister in the tabernacle before God.
De var utvalda att tjänstgöra i tabernaklet inför Gud.
And so Korah gets two other men.
Så Koras, han får med sig två andra män.
Dathan and Abiram.
Datan och Abiram eller något liknande.
And these were sons of Reuben.
De var söner till Reuben.
And Reuben was the firstborn of Jacob.
Reuben, han var Jakobs förstfödde son.
And then they gathered 250 of the other Levites.
Och så samlade de ihop 250 andra leviter.
That served in the tabernacle.
Som tjänade i tabernaklet.
And they came unto Moses.
Och dessa kom till Moses.
And they said unto Moses and Aaron.
Och så sa de till Moses och Aaron.
Now Aaron was the high priest.
Du vet, Aaron, han var överstepräste.
Now you could be a priest as long as you were a Levite.
Du kunde vara präst om du var levit.
But you could only be a high priest if you were a son of Aaron.
Men bara överste präst om du var i Arons släkt, son till Aaron.
And these people come unto Moses and Aaron.
Och så kom de här folket inför Moses och Aaron.
Moses is the intercessor with God.
Moses, han är förebedjaren inför Gud.
Moses stands between God and those people many times.
Moses, han får ställa sig i gapet mellan folket och Gud många gånger.
And Aaron is the high priest of God.
Och Aaron, han är överste prästen inför Gud.
And Korah says unto Moses.
Och så säger Koras till Moses.
He says, all of God's people are holy.
Allt Guds folk är heligt.
He says, Moses, you've taken too much on yourself.
Moses, du har tagit alldeles för mycket på dig själv.
We have as much right to talk to God as you do.
Vi har precis lika stor rätt att tala med Gud som du har.
Now this is what I call potterizing.
Nu ska vi ta Potters översättning här, eller Potters parafras.
I'm just trying to get the idea across to you.
Jag ska bara försöka få fram vad som ligger i det här mellan raderna.
He's saying, we don't need you to stand between us and God.
Med andra ord, vi behöver inte ha dig som medlare mellan oss och Gud, att du står emellan Gud och oss.
We don't need this intercessor or high priest.
Vi behöver inte ha någon överste präst, vi behöver inte ha någon förebedjare.
All of God's people are just as holy as anybody else.
För allt Guds folk är precis lika heliga som vem som helst annan.
The next day,
och nästa dag,
the judgment of God came.
Så drabbar Guds dom.
These three men and their children and their wives and tents and all their possessions.
Deras fruar och barn och deras tält och deras ägodelar
were swallowed alive by the earth.
Sveriges upp levande genom att jorden öppnar sig.
The earth just opened up and swallowed them.
Det blev som en stor ravin i jorden eller klyfta och den svalde upp allt det här.
And a fire went out from the Lord.
Och en Herrens eld kom.
And devoured the 250 other Levites.
Och förtärde de 250 andra leviterna.
And of course all the rest of Israel ran afraid.
Och det är klart att resten av Israel var ganska skakade.
And the next day they came out.
Och nästa dag så kom de.
And they murmured against Moses and Aaron.
Och knorrade mot Moses och Aaron.
And God let a plague come upon the people.
Och Gud lät en sjukdom drabba folket.
And 14,700 died.
Och 14,700 människor dog.
Now that's 14,953 people.
Det är sammanlagt 14,953 personer.
Plus the wives and children of those three men.
Plus fruar och barn till de här tre männen.
There are nearly 15,000 people die.
Nästan 15,000 människor dog.
Because one man was in rebellion against God.
Därför att en man var upprorisk mot Gud.
Now I want you to see this. This concept must be broken.
Ni måste se detta, att den här uppfattningen om Gud måste brytas ner.
Now it's wonderful that Jesus has saved you.
Det är underbart att Jesus har frälst dig.
Some people come to me sometimes.
Ibland så kommer människor till mig.
And say, "Oh, the Lord has made me worthy."
Och säger, Herren har gjort mig värdig.
Didn't say anything about God making you worthy.
Ingenting om att, det står ingenting om att Gud har gjort dig värdig.
The scripture says that God has given unto you the righteousness of Jesus Christ.
Det står däremot att Gud har givit dig Jesu Kristi rättfärdighet.
As a gift of grace.
Som en gåva av nåd.
Because there's nothing within you that was worth redeeming.
Därför att det fanns ingenting i dig som var värt att förlossa.
The only reason God accepts you.
Och den enda orsaken att Gud accepterar dig.
Is because God has made you acceptable in the beloved which is Christ.
Det är att han har gjort dig älskvärd genom Jesus Kristus.
But there are people who come before God.
Men så finns det människor som kommer inför Gud.
With this concept and this idea.
Med den här uppfattningen.
That they don't need the great high priest.
Att de inte behöver någon stor överste präst.
That they don't need the intercessor.
Att de inte behöver honom som föreber.
You see, Christ is both the high priest of our profession.
För ni vet väl att Jesus han är vår tros överste präst.
And he is the intercessor that ever lives before God.
Och att han ständigt manar gott för de heliga, det vill säga han föreber.
Jesus is what Aaron and Moses both were.
Jesus är i en och samma person. Vad Moses och Aaron var.
And he ever lives to make intercession before us.
Och han lever ständigt för att mana gott för oss.
And if we get the feeling that we are worthy.
Så om vi på något vis får för oss att vi skulle vara värdiga.
Maybe God has chosen us for a ministry.
Kanske Gud har utvalt oss till att tjäna honom i en speciell tjänst.
Maybe the Lord uses us to heal people.
Kanske Gud använder oss för att hela människor.
Or we have a gift of prophecy or of miracles.
Eller vi har en mirakelgåva eller profetians gåva.
That does not make you worthy.
Men det gör inte dig värdig.
That does not give you a worthiness before God.
Och det ger dig heller inte någon sorts värdighet inför Gud.
Now these people who walk in the way of Korah.
De här människorna som vandrade på Koras väg.
They want to be saved.
De vill bli frälsta.
But they are not going to have Jesus be the Lord of their life.
De vill inte att Jesus ska vara herre i deras liv.
Now isn't that what Jude said?
Är inte det precis vad Judas säger här?
He said these men, these certain men have crept in secretly to the church.
Han säger att dessa ogudaktiga män har innästlat sig i Guds församling.
Turning the grace of God into sin.
Och de gör så att de missbrukar Guds nåd till lösaktighet.
Denying the Lord.
Och förnekar Herren.
Now it doesn't mean they denied him as savior.
Inte förnekar frälsningen.
It means they denied him as Lord.
Men förnekar honom som herre och härskare.
I have a saying that I use at my church.
Jag har en talesätt som jag brukar säga hemma i min församling.
Either Jesus is Lord of all.
Antingen är Jesus herre överallt.
Or he is not Lord at all.
Eller han är överhuvudtaget inte herre alls.
Let me say it again.
Låt mig säga det igen.
Either Jesus is Lord of all.
Antingen är Jesus herre över allt.
In your life.
I ditt liv.
Or he's not your Lord at all.
Eller också är han inte alls din herre.
It's one way or the other.
Det är det ena eller det andra.
You cannot have it both ways.
Du kan inte ha båda samtidigt.
In Matthew chapter 7.
I Matteus 7.
Beginning at verse 22.
Och vers 22.
I want you to notice what the scripture says.
Så lägg märke till vad skriften säger.
It says many will say on that day.
Att många skall på den dagen säga.
Now how many of you know what the word many means?
Hur många av er vet vad ordet många betyder?
Many will say on that day.
Jo, att det är faktiskt många som kommer att säga på den dagen.
Not two or three.
Inte två eller tre.
But many on that day. Many.
Utan många, en hel hop, massor.
Will say on that day.
Kommer säga på den dagen.
They will say, Lord, we have prophesied in thy name.
Herre, vi har profeterat i ditt namn.
We have cast out devils in thy name.
Vi har drivit ut onda andar i ditt namn.
We have done many mighty works in thy name.
Och vi har gjort stora mäktiga gärningar i ditt namn.
And Jesus will say unto them.
Och till dem kommer Jesus att säga.
Depart from me.
Gå bort ifrån mig.
Ye workers of iniquity.
Ni ogärningsmän.
Now what have we learned about the word iniquity?
Och ogärningsmän, det är översatt från det här speciella hebreiska ordet för synd.
It is a word that means rebellion.
Som betyder upproriskhet.
And what happens when somebody rebels?
Vad är det som händer när någon gör uppror?
It means they are not subject to the authority.
Jo, att de inte ställer sig under auktoritet.
When a child rebels against us at home,
när ett barn gör uppror där hemma,
he rebels against the authority of the parent, doesn't he?
Så sätter han sig upp mot föräldrarnas auktoritet, eller hur?
And when someone is in iniquity,
och när någon lever i den här synden så att man blir en ogärningsman,
they are the brothers of Korah.
Så är de bröder till Koras.
They want to serve God, yes.
Visst vill de tjäna Gud.
They want to come and talk to God.
De vill gärna komma och prata med Gud.
They want to live before God.
De vill leva inför Gud.
But they do not want God to be the Lord of their life.
Men de vill inte att Gud ska vara herre och härskare över deras liv.
Now verse 21.
Vers 21.
Before Jesus said many will say on that day.
Alltså versen innan då Jesus talade om de här som ska komma på den dagen och hålla fram sina gärningar.
Jesus said not everyone that saith Lord, Lord shall enter in.
Då säger Herren att icke alla som säger herre, herre ska komma in.
But he that doeth the will of my father which is in heaven.
Utan den som gör min faders vilja, han som är i himmelen.
Now let's drop down to verse 23 again.
Vi ska gå vidare till vers 23 igen.
He said, depart from me, ye workers of iniquity.
Där han säger, gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän.
For I never knew you.
För jag har aldrig lärt känna er.
Now, mean that he didn't know them in salvation.
Inte betyder inte att de inte att inte Herren kände dem genom frälsningen.
They were calling him Lord.
De kallade ju honom för herre.
And he says, you never knew me as Lord.
Men han säger, ni har aldrig lärt känna mig som herre.
You called me Lord.
Ni kallade mig herre.
And you went to church and you prophesied.
Och ni gick till kyrkan och ni profeterade.
And you healed the sick and you cast out devils.
Och ni helade sjuka och drev ut onda andar.
Because I had put my spirit within you.
Eftersom jag hade lagt min ande ner i er.
But you never submitted yourself to me.
Men ni ställde er aldrig under mitt befäl.
You never knew me as Lord.
Ni lärde aldrig känna mig som herre.
And I never knew you as a servant.
Och jag fick aldrig känna dig som en tjänare.
And he said, depart from me.
Och han säger, gå bort ifrån mig.
Now those are serious words.
Det är allvarliga ord detta.
Depart from me, ye workers of iniquity.
Gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän.
Now you say, Brother Potter, can that happen?
Ja, men Broder Potter säger, du, kan detta verkligen
Jesus
hända?
Jesus said it would.
Jesus sa att det skulle hända.
Not everybody that does miracles.
Inte alla som utför underverk.
We are so silly sometimes.
Ibland så är vi så fåniga.
Now don't get mad at me when I say this.
Var snäll och bli inte arg på mig nu.
Because I love you.
För jag älskar er.
But sheep are stupid.
Men ni vet väl att får, de är ganska dumma i huvudet.
Did you know that?
Visste du det?
They really are.
Det är de faktiskt.
And we as God's sheep sometimes.
Och vi som Guds fårskock ibland.
Are very silly.
Är ganska dumma i huvudet.
We really are.
Det är vi.
Because we follow these ways.
Därför att vi följer med de här vågrörelserna.
And we fail to listen to God.
Och så lyssnar vi inte ordentligt till Gud.
Now, I don't mean to hurt your feelings.
Jag menar inte att såra er nu.
But we just follow anything.
Men vi följer precis vad som helst.
If somebody comes along prophesying.
Om någon kommer och profeterar.
And especially if they're telling us what we want to hear.
Och särskilt om de profeterar det som vi vill höra.
Oh, yea, daughter of the Lord.
Dotter till Herren.
The Lord's going to give you a million crowns.
Herren ska ge dig en miljon kronor.
And you're going to have the greatest ministry in Sweden.
Och du kommer få den största tjänsten i Sverige.
Oh, we say glory, 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 glory.
Då blir vi såna.
Hello?
Hallå där.
Maybe someone comes among us and does miracles.
Kanske kommer någon in i vår mitt och gör underverk.
Heals the sick.
Helar sjuka.
All we follow is the sign.
Det enda som vi följer, det är tecknen.
Now, pardon me. Now, the English Bible reads this way.
Så här står det i engelska Bibeln.
It said, these signs shall follow them that believe.
Att dessa tecken ska åtfölja de som tror.
It does not say these that believe shall follow these signs.
Det står inte att de som tror ska åtfölja tecknen eller följa efter tecknen.
How does the Swedish text read there?
About the same. Ni fattar va?
These signs shall follow them that believe.
Att tecknen följer de som tror.
Not these believers shall follow those signs.
Inte att de troende ska följa efter tecken.
But if we hear about somebody over here doing great things.
Men om vi får höra att det finns en person någonstans som gör stora under.
We run over there.
Så rusar vi dit.
Hello?
Hallå där.
We want somebody to prophesy over us.
Vi vill gärna att någon ska profetera över oss.
We want somebody to heal us or do miracles.
Att någon ska hela oss eller göra under.
The day is coming among God's people.
Men den dagen kommer ibland Guds folk.
When it shall no longer be necessary for one to say to another, "Know ye the Lord."
Då icke den ena brodern ska behöva säga till den andra, lär känna Herren.
For everyone from the greatest to the least shall know the Lord.
Därför att var och en från den minste till den störste ska själv känna Herren.
Halleluja. That day is coming.
Den dagen den kommer.
Halleluja. The workers of iniquity are the brothers of Korah.
Ogärningsmännen, de är bröder till Koras.
They want to live their own life.
De vill leva sitt eget liv.
They don't want God telling them how to live.
De vill inte att Gud ska säga åt dem hur de ska leva.
They don't want God ruling and reigning in their heart.
De vill inte att Gud ska vara herre och härskare i deras hjärtan.
And they will listen to the voice of God.
Och de lyssnar till Guds röst.
Only when God wants them to do something that they want to do.
Bara då Gud säger åt dem att göra någonting som de själva vill göra.
Hello. Amen again.
Ett amen tack.
These are workers of iniquity.
Detta är ogärningsmän.
In 1 Corinthians 13.
I första Korintherbrevet 13.
Paul tells us that everything in our life.
Säger Paulus att allt i våra liv
must be done with God's love.
Måste göras utifrån Guds kärlek.
Or it is nothing whatsoever.
Annars är det inte värt ett skvatt.
And we must learn to move through the Spirit.
Och vi måste lära oss att vara drivna och ledda av anden.
To see God's love within us.
Och för att se Guds kärlek i oss.
I'm going to leave that because we're going to come back to that sometime later.
Vi ska lämna det ämnet nu för vi kommer tillbaka till det senare.
Now we have seen the way of Cain.
Vi har sett vad Kains väg innebär.
It is the way of legalism.
Det är lagiskhetens väg.
I have done my best.
Jag har gjort mitt allra bästa.
So God must accept it.
Så att därför måste Gud ta emot vad jag har gjort.
And we seek acceptance on the grounds of what we have done.
Och vi söker bli accepterade av Gud utifrån vad vi har åstadkommit.
It makes no difference what law we're trying to keep.
Det spelar ingen roll vilken lag vi försöker leva efter.
Whether it's the law of Moses or the law of Paul or James or John.
Om det är Moses, om det är Paulus, Jakobs eller Johannes lag.
We are still seeking to be justified by what we have done.
Vi försöker fortfarande få rättfärdiggörelse genom vad vi själva har gjort.
Paul says in Philippians 3 and 9, I believe it is.
Paulus säger i Filipperbrevet 3 och 9 tror jag.
That he wanted to be found in Christ.
Att han ville bli funnen i Kristus.
Not having his own righteousness.
Inte med sin egen rättfärdighet.
Which is of the law.
Som kommer av lagen.
Now, as long as we are doing something,
så länge vi gör någonting själva,
to gain acceptance,
för att utverka att bli accepterade,
then all we're going to gain from it is self-righteousness.
Det enda vi får ut av det är egen rättfärdighet.
Now you might be saying, Brother Potter, what shall we do?
Ja, men då kanske du säger, men Broder Potter, vad ska vi göra då?
Listen on, hallelujah.
Lyssna lite till.
Balaam is the type of person.
Bileam är den sortens människa.
He is the pagan prophet.
Han är hedna profeten.
The man who treats God as a pagan.
Han som behandlar Gud som hedningarna behandlar sina gudar.
He feels like he can bribe God or entice God.
Han tror att han kan muta Gud eller på något vis med hjälp av speciella offer eller så behaga Gud till att göra någonting annat än vad Gud tar från början.
To do things his way.
Att göra saker på hans sätt.
I guess I'll go ahead and say it. Did you know that a great deal of our prayer life is pagan?
Vet ni att mycket av vårt böneliv är precis den sortens böneliv som hedningarna har till sina avgudar?
Because we're trying to tell God what to do.
Vi försöker säga åt Gud vad han ska göra.
Hallelujah. Let it sink in.
Låt det sjunka ner ordentligt.
When Jesus prayed,
när Jesus bad,
he prayed to know the will of the Father.
Så bad han för att få reda på Faderns vilja.
I know the scriptures as well as you, and I know what's popping through your minds.
Jag känner Bibeln lika väl som ni. Jag vet vilka tankar som snurrar omkring just nu i hjärnan.
I know of all these little verses our mind runs to.
Jag vet alla de här små verserna som vi kommer att tänka på.
But you've got to take the gospel as one message.
Men du måste ta evangeliet som ett enda budskap i sin helhet.
Matthew chapter 7.
Matteus 7.
It says, ask and you shall receive.
Där det står, be och ni ska få.
Knock and it shall be open.
Knacka och det ska öppnas.
Seek and you shall find.
Sök och ni ska finna.
And that sounds wonderful, doesn't it?
Det låter väl underbart.
But read on, children.
Men fortsätt barn att läsa flera versar.
He goes on and explains a little bit further there.
För lite längre ner så fortsätter han att förklara de här sakerna.
We have a bad case of taking only what we want.
Ni vet, vi har en sån ful vana att bara plocka ut precis de verserna som vi vill ha.
Read on and see what it says.
Läs vidare vad det står efter detta.
It says, if you being evil know how to give good gifts to your children.
För det står att om ni som är onda vet hur man ger goda gåvor till barnen.
How much more will your heavenly father?
Hur mycket mer ska då inte er himmelske far?
Give those good things.
Ge de här goda sakerna.
To them that ask him.
Till dem som ber honom.
Now, this is good in God's concept, not yours.
Nu, goda saker, det bedöms inte från din synvinkel.
Hello?
Utan från Guds synvinkel.
God reserves the right.
Gud,
he reserves this authority.
Han vill själv ha rätten.
Not to give you something if it's going to hurt you.
Har rätten att få lov att bestämma om han ska ge dig, att låta bli att ge dig någonting ifall det skulle skada dig.
Above all, he is our father.
Han är mer än någonting annat vår far.
He's not going to give a child a stick of dynamite.
Han ger inte ett barn en dynamitgubbe.
Hello. Amen. This mic up. The book of James chapter 4.
Jakobs brev 4.
You have not because you ask not.
Där står det, ni har inte därför att ni har inte bett.
And when you ask,
och när ni ber,
you ask amiss,
så ber ni illa,
to consume it upon your own lust.
För ni ber det därför att ni vill ha mätt era egna begärelser med det ni ber för.
Hello?
Hallå där.
Oh, we love to quote that verse.
Vi älskar att citera den här versen.
I want to read something to you.
Jag ska läsa någonting för dig här.
It's in the book of James.
Jakobs brev.
Same chapter.
Samma kapitel här. Jakob 4 alltså.
How many of you know verse 7?
Hur många av er kan vers 7?
Submit yourself therefore to God.
Så var nu Gud underdåniga.
Resist the devil and he'll flee from you.
Men stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er.
Well, we can quote that when we're trying to cast out a devil.
Den versen kan vi citera när vi försöker driva ut en ond ande.
But let's see where that little jewel setting. That jewel, that gem. What kind of a setting is it in?
Men om man säger att den här lilla versen är som en juvel. Hur ser infattningen ut till den här lilla stenen i ringen? Hur ser infattningen ut?
Let's pick up at verse 3.
Vi ska läsa infattningen och börja nerifrån vers 3.
You ask and receive not because you ask amiss.
Dock, ni ber men ni får inte för ni ber illa.
To consume it upon your own lust.
Nämligen för att kunna era lustar förslösa vad ni får.
Now James gets rough.
Jakob, han är ganska burdus här.
He says you adulterers and adulteresses.
Ni trolösa avfällingar.
He's not talking about physical adultery.
Avfällingar i engelskan här talar om ett sorts andligt äktenskapsbrott eller äktenskapsbrott. Det står ni trolösa äktenskapsbrytare i engelska bibeln.
He's talking about spiritual adultery.
Och därför står det i svenskan avfällingar därför att det är ett andligt äktenskapsbrott det handlar om.
He says, don't you know that friendship with the world is an enemy of God?
Vet ni då inte att världens vänskap är Guds ovänskap?
Is enmity with God?
Det är Guds ovänskap.
Who will be a friend of the world is the enemy of God.
Den som vill vara världens vän, han blir alltså Guds ovän.
Do you think the scripture says in vain the spirit that dwelleth in us lusteth to envy?
Eller menar ni att detta är ett tomt ord i skriften? Med svartsjuk kärlek trängtar den ande som han har låtit taga sin boning i oss.
But God giveth more grace.
Men så mycket större är den nåd han giver.
God resisteth the proud but giveth grace unto the humble.
Därför heter det Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd.
Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he'll flee from you.
Så var nu Gud underdåniga, men stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er.
Draw nigh to God and he will draw nigh to you.
Nalkens Gud så ska han nalkas eder.
Cleanse your hands, you sinners, and sanctify your hearts, you double-minded.
Renen edra hjärtan, ni syndare, och gör era hjärtan rena, ni människor med delad håg.
Now, why has he said all this?
Varför säger han alla de här sakerna?
Because you were praying for things against the will of God.
Jo, därför att du bad för saker emot Guds vilja.
That sounds like some tough language to me.
Ja, det är ganska hårda ord.
Take the whole book. Don't just take pieces of it.
Ryck inte ur bitar ur Guds bok, utan ta helheten.
In 1 John chapter 5 verses 14 and 15.
Första Johannes 5 vers 14 och 15.
He says if we ask anything according to his will.
Att om vi ber om vad som helst efter hans vilja.
Then he hears us.
Då hör han oss.
Now what's the criteria?
Vad är det för kriterium?
What does God use as the line?
Vad är då så att säga linjen?
If we ask anything according to his will, he hears us.
Jo, att om vi ber efter hans vilja, då hör han oss.
And if we know he hears us.
Och om vi vet att han hör oss.
We have the thing we desire of him.
Då har vi redan det som vi har bett om i vår bön.
Whenever you know God hears you.
När du vet att Gud har hört dig.
Sometimes I'm praying.
Ibland så ber jag.
And all of a sudden I'm in my spirit.
Och plötsligt så i min ande.
There's this little glow that comes.
Så är det som det tänds en liten gnista.
This little warm feeling.
Man har liksom en liten varm känsla här inne.
And all of a sudden I know God's heard me.
Och så vet jag Gud han har hört mig.
And I get up and say it's done.
Och då kan jag resa mig upp och säga, "Ha, nu är det färdigt."
It's going to happen.
Det kommer att hända.
Not because I see it, smell it, taste it or feel it.
Inte för att jag ser, smakar, känner eller hör det.
But because I have the inner witness of the Holy Spirit.
Utan därför att jag har andens inre vittnesbörd.
And every time I feel that.
Och varje gång jag känner det här vittnesbördet.
It always comes to pass.
Så blir det som jag har bett i min bön.
Hallelujah. There was a woman in our church.
Det var en kvinna i vår församling.
Who had been seeking to have children for years and years.
Som hade längtat efter att få barn i många många år.
Her husband was unable to father children.
Det var någonting fel på hennes man så att han inte kunde få barn.
He had been in a motorcycle accident and hurt himself.
Han hade varit i en motorcykelolycka och skadat sig.
Now there's a medical doctor that goes to my church.
Och det är en läkare som går i min kyrka.
And he delivers babies.
Och han är gynekolog eller förlossningsläkare.
That's his specialty.
Det är hans specialitet.
And we were standing around the pulpit one evening.
Och en kväll så stod vi där samlade runt plattformen där framme.
Worshiping the Lord.
Vi stod tillsammans där framme och tillbad Herren.
And God spoke to my heart.
Och då talade Gud till mitt hjärta.
And said this woman's praying for a child.
Och sa den här kvinnan hon ber om att få ett barn.
And I'm going to give her one.
Och jag ska ge henne ett.
There it was.
Där fanns det bara.
I walked over to her.
Och jag gick fram till henne.
I said Teresa.
Och jag sa Teresa.
God's going to give you a child.
Gud ska ge dig ett barn.
And the doctor was going.
Och läkaren han bara ruska på huvudet.
He knew.
För han visste.
That the father just couldn't produce the child.
Att pappan inte kunde få barn.
And after church he told me about it.
Och efter att mötet var slut så berättade han om detta.
And he said, brother, if that happens.
Och han sa, broder, om detta händer.
It has to be God.
Då måste det vara ett Guds under.
In 45 days.
Inom 45 dagar.
She took one of those early pregnancy tests.
Så tog hon ett sån här tidig graviditetstest.
She was pregnant.
Och det visade sig att hon var gravid.
And God gave her a nice little boy.
Och Gud gav henne en fin liten pojke.
Hallelujah. Thank you, brother. When God says it, it happens.
När Gud säger en sak så händer det.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
But now what James is dealing with here.
Det som Jakob talar om här.
Now I'm going to tell you what God told me.
Jag ska berätta vad Gud har sagt till mig.
He said, teach my people not to pray as heathens pray.
Han sa, säg åt mitt folk, lär mitt folk att inte be som hedningarna gör när de ber.
Now what did Balaam do?
Vad var det Biliam gjorde?
He prayed unto God.
Jo, han bad till Gud.
To use God for his own purposes.
För att använda Gud för att nå egna syften.
He was asking amiss.
Han bad illa.
Wasn't he?
Eller hur?
He was trying to manipulate God.
Han försökte manipulera Gud.
Into doing it his way.
Att göra det så som han ville ha det gjort.
And God told me in 1984.
Och Gud sa åt mig 1984.
He said my people are praying like heathens.
Att mitt folk, de ber som hedningarna gör.
They come before me.
De kommer inför mig.
They don't want to know my will.
De vill inte veta min vilja.
But they think if they pray a month or 2 months or 3 months.
Men de tror att om de ber i en eller två eller tre månader.
That will force me to give it to
så
them.
Så kommer det tvinga mig att ge dem det de ber om.
And you know what else he told me?
Och vet ni vad han sa mer?
He said sometimes I do.
Att ibland så låter de få det just, som de ber om.
Just like he gave the children of Israel quail to eat.
Precis som han gav Israels barn vaktlar att äta.
And you know what God told them when he gave them the quail?
Och ni vet vad Gud sa åt Israels barn när de fick vaktlar att äta?
He said you're going to eat quail.
Att ni kommer äta vaktlar.
Until you vomited out your nose.
Tills ni kräks upp det.
You're going to eat it till you get sick of it.
Ni kommer få äta vaktlar så ni inte kan stå ut och se vaktlar längre.
And that's what happens sometimes.
Och det är det som händer ibland.
When we keep on asking for something that God doesn't want us to have.
Att när vi fortsätter att tjata på Gud om någonting som Gud inte vill att vi ska ha.
God may give it to us.
Så kanske Gud ger det till oss.
Until we're really sick of it.
Tills vi blir helt så vi kan kräkas åt det.
Hallelujah. Let me go on. Praise the name of the Lord. Now we've got these three particular things that we've dealt with.
Det är tre saker som vi har talat om här.
We have the three different types of sin.
De tre olika sorternas synd.
Cain is legalism.
Cain, det är lagiskhet.
Balaam is error.
Biliam är villfarelse.
And Korah is rebellion.
Och Koras är uppror.
Now in the services to come.
Under de bibelstudier vi ska ha framöver här i veckan.
I'm going to give you God's cure for each one of them.
Så ska jag ge er Guds botemedel mot vart och ett av dessa.
God has a cure for each one of these sins.
För Gud har ett botemedel mot alla dessa tre synderna.
God has a new covenant.
Gud har ett nytt förbund.
That is the cure for legalism.
Som är botemedlet emot lagiskhet.
The kingdom of God is the cure for error.
Guds rike är botemedlet mot villfarelse.
And the cross is the cure for rebellion.
Och korset, det är botemedlet mot upproriskhet.
Hallelujah. If these things are in you and abound.
Om de här sakerna finns hos er och förökar sig.
That new nature is going to know submission to the Holy Spirit.
Så kommer den nya naturen att känna till vad att man underställer sig eller underordnar sig den heliga ande, vad det är för någonting.
And the Spirit is going to flow from you like rivers.
Och anden ska flöda ifrån dig som strömmar.
Hallelujah. Now we're going to go on just a little bit here.
Vi ska fortsätta lite till.
Now if you notice when Jesus speaks about sin.
När Jesus talar om synden.
I want to call your attention to this.
Så vill jag fästa din uppmärksamhet på vad han säger.
There are three Hebrew words for sin.
Det finns alltså tre hebreiska ord för synd.
Jude mentions three things ways of sinning.
Och Judas han nämner tre sätt att synda.
Of the three concepts of sin.
De här tre syndagrupperna.
God revealed unto me three things that are the cure for these things.
Och Gud uppenbarade för mig tre saker som är botemedlet för de här tre synderna.
In John 10 and 10.
I Johannes 10 och 10.
He says the thief cometh but to kill, to steal and to destroy.
Så står det att tjuven kommer endast för att stjäla, slakta och förgöra.
There are three things again, aren't they?
Tre saker återigen.
You see, because you are a triunity.
Eftersom du har tre delar i din varelse.
You are made up of three parts.
Du består av tre delar.
There's a body, a soul, and a spirit.
En kropp, en själ och en ande.
And Satan wants to kill you spiritually.
Och Satan han vill döda dig andligt sett.
He wants to steal your soul.
Han vill stjäla din själ.
And he wants to destroy your body.
Och han vill förgöra din kropp.
That's why there are three types of sin.
Därför finns det tre sorters synder.
The design of sin is universal.
The design
of sin is to hit the whole person.
Alltså synden, den är ju ute efter att förstöra hela människan, alla tre delarna.
When Satan designed sin for you.
Att när Satan uppfann synden.
He wanted to touch you in your spirit, in your body and in your soul.
Så ville han att den skulle komma in i både ande, själ och kropp.
And in order for us to be free.
Och för att vi ska kunna bli fria.
God has to deal with these three aspects.
Så måste Gud göra någonting åt alla de här tre delarna.
And in the next 2-3 days.
Och under de nästföljande 2-3 dagarna här.
I'm going to share those things with you.
Så ska jag dela med detta till er.
In Philippians 3:10.
I Filipperbrevet 3:10.
Paul says that I may know him.
Säger Paulus att jag skulle få lära känna honom.
In the power of his resurrection.
I hans uppståndelses kraft.
In the fellowship of his suffering.
Och känna delaktighet i hans lidande.
Being made conformable unto his death.
Och förvandlas till det, och förvandlas så att jag får en död som är den lik hans död.
There is a threefold cure for sin.
Det finns en trefaldig eller tredelad botemedel för synd.
I am the way, the truth and the life.
Jag är vägen, sanningen och livet.
Had you ever noticed all those things in threes?
Har ni sett någon gång att det är tre och tre och tre om igen?
In the book of Revelations.
I Uppenbarelseboken.
You will find that Satan is a trinity.
Så står det att Satan är en treenighet.
He is found in the book of Revelations as a trinity.
I Uppenbarelseboken ses han som en tredelad varelse också.
There is Satan himself.
Satan själv.
There is the beast.
Och det vilddjuret.
And the false prophet.
Och den falske profeten.
It is a satanic trinity.
Det är en satanisk treenighet.
You see, he wants to be like God.
För han vill så gärna bli lik Gud.
But sin comes in threes.
Men synden kommer i tre.
Because we are a triunity.
Eftersom vi själva består av tre delar.
And God has called us unto something.
Och Gud har kallat oss till någonting.
In verse 11 of Philippians 3.
I Filipperbrevet 3:11.
Paul says, if by any means I might obtain unto the resurrection.
Står det, om jag på så vis ska nå fram till uppståndelsen från de döda.
Now in the Greek, that's the only word translated like that, resurrection.
Och i grekiskan är det enda ordet som översättas på det viset.
There are other words for resurrection.
Det finns flera stycken ord i grekiskan för uppståndelse, men det här är enda gången som just detta ordet används.
But this word is used one time in the New Testament.
Så detta ord för uppståndelse på grekiska, det används bara en gång i Nya Testamentet.
And it means the out resurrection.
Och det betyder ut uppståndelsen.
And what it means?
Och vad innebär då detta?
Is a resurrection here.
Jo, en uppståndelse här.
A moral and spiritual resurrection.
En moralisk och andlig uppståndelse.
Now we're not talking about the body.
Vi talar inte om kroppen.
We're not talking about this body being glorified or anything
inte,
like that.
Inte någonting om att vi skulle ha förhärligade kroppar här på jorden eller någonting sånt.
But it should be translated a moral and spiritual resurrection.
Utan en moralisk och andlig uppståndelse.
Now when these three things are dealt with.
När de här tre sakerna får sitt botemedel.
By the power of the resurrection.
Genom uppståndelsekraften.
By the fellowship of the suffering.
Genom delaktigheten i lidande.
Being made conformable unto his death.
Genom att bli lik honom i en död sån som hans.
We begin to taste of the power.
Då får vi börja smaka på kraften.
That outflows from that resurrection.
Som flödar fram ur den här uppståndelsen.
In 2 Corinthians 5.
Andra Korinthierbrevet 5.
Back up, chapter 4.
Nej, 4.
Paul says death worketh in us.
Det står att döden är verksam i oss.
That the resurrection life of Jesus may flow out.
För att uppståndelselivet från Jesus Kristus ska flöda fram.
We're going to come to that another day.
Och vi ska komma till det en annan dag.
But I just want you to know where it's at.
Men jag vill att du ska veta var det står någonstans bara.
Now we're going to finish up something we started a couple days ago.
Nu ska jag sammanfatta eller slutföra någonting som jag påbörjade för några dagar sedan.
I want you to think about the Lord for a minute.
Jag vill att du ska tänka på Herren ett ögonblick.
And I want to call your attention to a few things about it.
Och att du ska tänka på några saker här.
Now we left off one day talking about. Go ahead. we left off talking one day.
Vi avbröt oss i ett sammanhang här om dagen.
About God and the devil having a bargain.
där det stod om att Gud och djävulen, de hade en diskussion.
And what was at stake?
Och det som saken gällde.
One third of the angels had already followed Satan.
Var alltså att en tredjedel av änglarna, de hade redan följt Satan.
But Satan wanted them all.
Men Satan ville ha allesammans.
And God and Satan came to a bargain.
Så Gud och Satan, de kom fram till en sak.
A being would be created, a creature would be made.
Att någon skulle skapas.
And that creature would be given a choice.
Och att denna varelse som skulle skapas skulle få möjlighet att välja
between serving God,
mellan att tjäna Gud
and serving himself.
Och tjäna sig själv.
There was two trees in the garden.
Det fanns två träd i lustgården.
And if this creature,
och om denna varelse
would choose to serve himself,
skulle välja att tjäna sig själv,
then Satan would win.
Så skulle Satan vinna.
Only if God could win,
men om Gud kunde vinna,
if only one of those creatures,
om bara en av de här varelserna,
would choose of his own volition,
valde att av egen fri vilja,
to serve God,
tjäna Gud,
and to serve him all the way,
och tjäna honom hela vägen ut,
and to never yield to serving himself,
och aldrig någonsin frestas att tjäna sig själv.
Now Satan was so confident of himself.
Och Satan, han var så självsäker.
That he was willing to bring himself into judgment.
Att han var villig att riskera att själv dömas.
Because he felt he could pull it off.
Därför han trodde att det här klarar jag galant.
Now what Satan didn't count on.
Men det som Satan inte hade räknat med.
Was that Jesus Christ was going to become a man.
För att Jesus Kristus skulle bli en människa.
Hallelujah. Oh, God did a great thing. Hallelujah.
Gud, han gjorde något stort här.
Now, in this creation,
i denna skapelse,
when man sinned,
då människan syndade,
then Satan thought he had won.
Så trodde Satan, nu har jag vunnit.
And throughout the history of man,
och genom människans historia,
I want you to notice what God says to Satan in the book of Job.
Lägg förresten märke till vad God
is talking to Satan in the book of
Job. Vad Gud säger till Satan i Jobs bok.
He said, "Have you considered my servant Job?"
Han säger, "Har du sett på min tjänare Job?"
Now remember what the bargain is.
Ni kommer väl ihåg vad saken gäller här nu, va?
And Satan says he's not serving you for nothing.
Och Satan, han säger att han tjänar väl inte dig för utan lön precis.
You've got a hedge built around him.
Du har ju satt en mur runt om honom.
You take away the hedge and he'll curse you to your face.
Och om du tar bort den här muren runt omkring Job, så kommer han att förbanna dig.
And so we know what happened in the book of Job.
Vi vet ju sen vad som hände i Jobs bok.
Now there was great men in the Bible.
Det fanns stora män i Bibeln.
There's Abraham and Moses and Daniel.
Abraham och Moses och Daniel.
And Joshua and Elisha and Elijah.
Josua, Elia och Elisa.
And these men did a great job of trying to serve God.
Och dessa människor kom långt i sina försök att tjäna Gud.
But every one of them failed somehow, some way.
Men på någon punkt så misslyckades de allesammans.
They were good men.
De var fina män.
And they done the best they could.
Och de gjorde så gott de någonsin kunde.
But every one of them had a failure somewhere.
Men allesammans begick någonstans någon gång ett misstag.
Because they had the sin nature within them.
Eftersom de hade syndens natur inom sig.
Now when Jesus came,
när Jesus kom,
in Philippians chapter 2,
i Filipperbrevet 2 står det,
It reads like this: Let this mind be in you which was also in Christ Jesus.
Ha detta sinne som Jesus Kristus hade.
That's beginning at verse 5.
Med begynnelse i vers 5 står detta.
Who being in the form of God.
Som
you
som,
might want to read that.
Yes, I think so.
Filipperbrevet
2.
2 and 6 now.
Han som var till i Guds skepnad.
He was in the form of God.
Han var i Guds skepnad.
But he did not retain. He did not hold on to that form of God.
Men han räknade inte jämlikheten med Gud som ett byte. Han höll liksom inte fast vid det.
But he was found in the fashion as a man.
Utan han utblottade sig själv och kom i människogestalt.
It says, I believe verse 7 says, he made himself of no reputation.
I don't know what it says in the...
It says that he sort of emptied himself.
That's the better translation. That's what I was going for. He emptied himself.
Det står att han utblottade sig själv eller uttömde sig själv, gav bort allting.
Now that's the exact rendering of the word. He emptied himself.
Och det är en exakt uttolkning av grundtexten.
Now Jesus Christ was God.
Jesus Kristus var Gud.
But I want you to understand something.
Men jag vill att du ska förstå en sak.
That when he walked on this earth.
Att när han gick på denna jord.
And when he faced the devil.
Och när han stod ansikte mot ansikte med djävulen.
That he never one time used that God essence within him.
Så använde han aldrig sin gudanatur.
But he faced Satan as a man.
Utan när han hade sin konfrontation med Satan så gjorde han det som en människa.
Now if Jesus were to have faced Satan as God.
Om Jesus hade utkämpat sin kamp med djävulen som Gud.
It would have proved nothing.
Så skulle det inte ha bevisat någonting alls.
It wouldn't have done anything.
Det hade inte bevisat eller åstadkommit någonting.
He had to live as one of his own creatures.
Han var tvungen att leva på samma sätt som en av sina egna skapelser.
And although he was God.
Och fastän han var Gud.
He never ever used that God nature.
Så använde han sig aldrig av sin Guds natur.
Or the God essence I should say. The God
eller,
essence for them.
Ja, sin Guds natur.
Now I want to show you why.
Och jag ska visa er varför.
When Satan tempted him.
Att när Satan frestade honom.
It was not really a temptation to sin.
Så var det inte att han ville fresta Jesus att synda.
We may look at it like that.
Vi kanske tycker att det ser ut så.
But if Jesus had ever been tempted to do that.
Men om Jesus hade varit frestad att göra det.
Something opposite would have happened.
Så skulle någonting precis tvärt emot ha hänt.
The God essence within him.
Då skulle gudanaturen i honom.
Would have taken over.
Tagit över.
And it was not possible for him to sin.
Han kunde nämligen inte synda.
But what would have happened?
Men vad som hände?
Is the God nature, the God essence.
Alltså att gudanaturen, Guds naturen i Jesus.
Would have taken over.
Då skulle den ha tagit över.
And stopped the situation.
Och satt ett stopp för hela skeendet.
And that's what Satan was after.
Och det var det som Satan var ute efter.
Because if Jesus had ever used that God essence.
Därför att om Gud, om Jesus hade gripit efter och använt sin gudanatur.
He would have disqualified himself.
Så skulle han ju ha diskvalificerat sig själv.
As being the savior.
Då kunde han inte bli frälsare.
And Satan would have won by default.
Och då skulle Satan ha vunnit.
Hallelujah. Now I want to show you more about it.
Jag ska visa mer om detta.
Now if Jesus had ever used that God essence.
Så om Jesus någonsin hade använt sig av sin jämlikhet med Gud.
Then Satan could have cried foul.
Så kunde Satan ha ropat foul, ungefär som man säger i bollspel, va?
You know how they call foul when you're playing tennis?
Ni vet, de ropar ut eller nätboll eller någonting. Då kunde han ha ropat, nu har du brutit mot reglerna.
Now let me explain this to you. I don't want you to miss it.
Jag vill inte att du ska missa poängen här nu.
You see, if Jesus had used his God essence.
Att om Jesus hade använt sig av sin jämlikhet med Gud.
To keep from sin.
För att kunna avhålla sig från att synda.
Then Satan nor man could have been judged.
Då skulle vare sig Satan eller människa kunna dömas.
We could have stood before the angels of heaven.
Då skulle vi kunna stå inför himmelens änglar.
And we could have said about God.
Och då skulle vi kunna säga så här.
That God made himself a man.
Att Gud gjorde sig till människa.
And he himself could not live above sin.
Och han kunde själv inte leva utan synd.
Without being essentially God.
Utan att använda sig av sin kraft och makt som Gud.
And since we are not God.
Och eftersom vi nu inte är några gudar.
Then we have no power to do that.
Och eftersom vi inte har någon sån makt så kan vi inte göra det.
Do you understand what I'm saying?
Förstår ni vad jag säger?
We could have stood before God.
Då kunde vi ha kommit inför Gud.
And God could not have judged us.
Och då hade Gud inte någon rätt att döma oss.
Because he himself could not live above sin.
Eftersom han inte ens själv kunde leva utan synd.
Without being God.
Utan att tillgripa sin makt och kraft som Gud.
And since we are not God.
Och eftersom vi inte är Gud.
Then God has no right to expect us to live above sin.
Så kan ju inte Gud ha någon rätt att förvänta sig att vi ska leva utan synd.
You understand that now?
Förstår ni?
All right.
So when Jesus faced the devil,
så när Jesus konfronterades med djävulen,
he did it as a man.
Så gjorde han det som en människa.
Now I'm going to touch on the three temptations.
Och jag ska röra snabbt här vid de tre frestelserna.
And please be patient with me. I'm rushing as fast as I can.
Och var snälla och var tålmodiga, för jag skyndar mig så mycket jag någonsin kan.
But I got a lot to say in a short time to say it.
Open a window, maybe that would help.
It probably would if somebody opened a window.
Ska vi ta och öppna på fönster kanske?
All right, we're going to touch on the three temptations.
Vi ska beröra snabbt här de tre frestelserna.
Satan said unto Jesus.
Satan sa till Jesus.
If thou be the son of God.
Att om du är Guds son.
Turn this stone into bread.
Så förvandla dessa stenar till bröd.
Hallelujah. Now I'm going to ask you a question.
Nu ska jag ställa dig en fråga.
I want you to listen carefully.
Och du ska lyssna noga.
Everybody has seen people open windows before.
Alla ni har väl sett någon öppna fönster innan, eller?
Okay. Now, let's look at this temptation.
Vi ska titta på frestelserna här.
One of the first things that God spoke to me in 1984.
En av de första sakerna som Herren talade till mig 1984.
Was about the three temptations.
Det var om de här tre frestelserna.
He asked me a question.
Herren frågade mig en sak.
He said, "What one thing?"
Vad är det för en sak?
Did the three temptations have in common?
Som de tre frestelserna har gemensamt.
Well, I looked at him and I looked at him.
Jag tittade och jag tittade.
And I said, Lord, I don't see anything.
Alltså, Herre, jag ser inte någonting som de här tre frestelserna har gemensamt.
As a matter of fact, I couldn't see any sin at all in turning stone into bread.
Jag kunde inte inse vad det skulle vara för synd i att förvandla stenar till bröd.
That's no different than turning water into wine.
Det kan väl inte vara någon skillnad på det och att förvandla vatten till vin.
Well,
eller?
Where's the sin?
Var finns det? Vad är det för synd i det?
Well, I wondered. I prayed about it.
Jag undrade och jag bad över det.
I said, Lord, I want you to tell me.
Och så här, jag vill att du ska berätta det här för mig.
Because it's beyond my understanding.
För det här ligger utanför min fattningsförmåga.
And then God spoke to me.
Och då talade Gud till mig.
And when he did, I trembled.
Och när han gjorde det, då skakade jag. Då skälvde jag.
That the one thing all three temptations have in common.
Alltså, den sak som alla de tre frestelserna har gemensamt.
It is a temptation.
Det är att det är frestelser.
To leave the inner voice of the Holy Spirit.
Att lämna andens inre röst.
And to act on his own.
Och att handla självsvåldigt.
Now you think about that.
Tänk efter lite nu på det.
Jesus was hungry.
Jesus var hungrig.
His fast was over with.
Hans fasta var ju i det närmaste över.
Didn't Jesus have a need?
Hade då inte Jesus ett behov?
Have you ever done without food for 40 days?
Har du någonsin gått utan mat i 40 dagar?
Now I fasted long fast before.
Jag har fastat länge.
And I couldn't wait to get over.
Och jag kunde knappt bärga mig tills det skulle bli slut på fastan.
And I, when the fast was over,
så att när fastan väl var över,
I needed to eat right then.
Och då behövde jag verkligen få stoppa i mig något.
I know what it's like.
Jag vet precis hur det känns.
And Jesus was hungry.
Och Jesus var hungrig.
Now, wouldn't you say that hunger was a justifiable need?
Nog kan man väl säga att hunger måste väl rättfärdiga.
Satan tempted him.
Och så frestade Satan honom.
To use God's power.
Att använda Guds kraft.
To meet his own need.
För att möta sitt eget behov.
Without the inner voice of the Holy Spirit.
Utan att den helige andes inre röst hade sagt ja till det.
How many of God's people try to do the same things today?
Hur många av Guds folk försöker inte göra samma sak idag?
They don't go to God in prayer and find out God's will.
Man går inte till Gud i bön för att få reda på Guds vilja.
But because they have a need.
Utan på grund av att man har ett behov.
They automatically want to use God's power.
Så vill man helt automatiskt bruka Guds kraft.
To meet that need.
För att möta det behovet.
And they fall for the same temptation that he tried on Christ.
Och man faller för samma frestelse som Satan riktade mot Jesus.
The second temptation was concerning worshiping the devil.
Och den andra frestelsen var att tillbedja djävulen.
Now we can see some sin in that, you know.
Och det har vi inte så svårt att se att det kan ju vara syndigt.
But it's not what you think.
Men det är inte den synden som du kanske tror.
The real essence of what Satan said.
Kärnan i vad Satan säger här.
Was if you will worship me one time.
är att om du bara tillber mig en endaste gång,
I'll give you the world.
Så ska du få världen.
Now isn't that what Jesus came for?
Var inte det, det var ju precis det som Jesus kom hit för, eller hur?
Wasn't that the reason he came for?
Han kom ju hit just för att vinna världen.
To receive the world back for the Father.
Att få världen tillbaka ifrån Fadern.
And Satan is saying unto him.
Och så säger Satan till honom.
I'm offering you the easy way out.
Jag erbjuder dig en lätt utväg.
It won't hurt you to worship me one time.
Det skadar inte att bara tillbe mig en enda gång.
And Jesus knew the scriptures.
Och Jesus, han kunde Bibeln.
He knew that he was going to suffer.
Han visste att han skulle få lida.
He knew that he was going to die.
Han visste att han skulle behöva dö.
He knew that he would be rejected of men and a man of sorrows.
Han visste att han skulle bli en sorgens man och att människor skulle förkasta honom.
He knew there was a cross before him.
Han visste att det fanns ett kors som låg framför honom.
But Satan says you don't have to have all that.
Men Satan sa, det behöver du inte bry dig om.
Just worship me one time.
Bara tillbe mig en enda liten gång.
And I'll let you out the easy way.
Så ska du få ta den enkla utvägen.
This is the temptation.
Det är frestelsen.
Not to follow the Spirit.
Att inte följa andens röst.
Not to submit to God's will.
Att inte underordna sig Guds vilja.
But a temptation.
Utan frestelsen.
To do it your own way.
Att göra det på ditt sätt.
Because it's the easiest way.
Därför att det är den lättaste vägen.
To take the easy way out.
Att ta den lätta utvägen.
Now, remember how we talked about the number three?
Vi kommer ihåg att vi har talat om det här, det är så mycket som kommer i tretal.
And the three types of sin.
Och de tre sorterna synd.
Jesus was tempted three specific times.
Jesus blev frestad med tre frestelser.
Among other little ones, but three major temptations.
Det var tre stora frestelser.
How many of God's people fall for the same thing today?
Hur många av Guds folk faller inte för samma sak idag?
I've heard preachers talk about we don't need the cross in our life.
Jag har hört predikanter säga vi behöver inte ha något kors i vårt liv.
They say Jesus suffered on the cross, we don't have to.
För Jesus, han led på korset, så därför behöver vi.